Vi ber innan vi läser dagens evangelietext. Tack Jesus för advent. Tack att vi får fira att du föddes som ett barn och att det där inte bara är någon liten gullig fin saga utan att det är hela världshistoriens totala förändring i den födelsen. Att det är så stort att vi inte förstår det, men också så viktigt att vi måste förstå det. Tala till oss idag när vi läser och begrundar ditt ord. Jag ska läsa från Matteus kapitel 11, vers 2 framåt om Johannes döparen. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser, lama går, spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Saliga den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeten och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: vi spelade för er, men ni vill inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni vill inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker. Och då säger man, han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och en syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Ja, precis som Peter sa så är temat idag att Johannes döparen banar väg för Herren. Och man kan faktiskt också säga bereda vägen för Herren, som det var i det citatet som vi hörde i texten. Och vad betyder det här då? Jo, det är att Johannes, han förberedde Guds folk på det här radikalt nya som skulle hända i och med Jesus. Han banade väg för himmelriket, som Guds rike kallas i Matteus evangeliet. Och nu kan man undra lite, vad ska vi prata om Johannes i advent för? Jo, minns nu att ordet advent betyder ankomst. Guds ankomst till jorden i en människa, i Jesus från Nazaret. Jesu ankomst i våra liv. Och Jesu återkomst. När han som världens herre och kung ställer allting till rätta, fullbordar sitt verk och skapar nya himlar och en ny jord där rättfärdigheten bor. Och Johannes, han banade väg för Jesu ankomst. Därför pratar vi om Johannes i advent. Därför Det finns texter i kyrkoårets texter som handlar om Johannes. Men vad banade han väg för då, Johannes? Ja, jag pratade om himmelriket tidigare. Jag tänker så här. I vår tid, och kanske, jag vet inte hur ditt julfirande ut. Peter var inne på några saker här redan innan, hur det kunde se ut med lister och så där. Men jag undrar om det är så att vi lätt förknippar jul med julmys. Julefrid, lite skinka och så här härligt mysigt med familjen. Såvida man inte har en destruktiv familj förstås. Då kanske det är något annat. Och det där är ju fint, hör mig rätt. Det finns inget som helst fel med att umgås med vänner och familj över jul. Men jag undrar också lite, och här får ni fundera på om jag... Ja, ni får fundera själva om ni tycker att jag har rätt eller fel. Men jag undrar om vi ibland lägger väl mycket fokus på julefrid för att fly från vår stress, vår smärta och vår sorg. Kan vi inte bara få några dagar när vi får glömma allt det där? Vi får glömma de här relationerna som knakar. Vi får glömma de där krigen, nu får vi tala plural. Krigen som härjar i närområdet. Vi får glömma att vi eller någon annan kanske har psykisk ohälsa. Eller vi kanske har sjukdomar, vi eller någon annan. Vi vill bara glömma det där kanske. Jag vet inte hur det är, men det kan kanske vara så över jul. Kort sagt, vi vill fly från synd och död. Men Johannes, han är lite jobbig, för han låter oss inte fly. Han är obekväm och han talar olika saker, han utmanar oss. Och hans roll var att bana väg för en kung som tar oss igenom dödsskuggans dal till livet. Inte någon som rycker oss ur vårt liv. Och han hjälper oss, tror jag, eller han kan hjälpa oss att få tala sant om det här. Att få tala sant om det som är våra liv. Och han kan hjälpa oss att istället för att fly, sjunga med i den här sången som går ungefär så här. Kom du min kung och härska över allt. Störta alla härskare och lys upp vårt mörker. Läk våra sår och bränn vår synders törn. För Jesus, han flydde inte dödens makter, utan han tog kål på dem i sin kropp. Han led och dog för att du och jag skulle få ta emot det här överflödande livet. Inte i någon slags drömvärld där vi inte finns, utan mitt i våra vardagliga liv som är fulla av både synd och dödlighet. Jätteuppmuntrande, hörrni. Johannes som den obekväma sanningssägaren. Och det här är min första punkt. Jag vill utveckla det där lite grann. Att Johannes är obekväm när han avslöjar lögner. Och kanske också avslöjar självbedrägeri. Alltså att man lurar sig själv. För i den här texten, när Jesus pratar ju om Johannes, så får man intrycket att massorna, folket vid den här tiden, de försökte liksom marginalisera och manövrera bort Johannes genom att kalla honom besatt. En som varken äter och dricker. Knasig, konstig person som man inte behöver lyssna på. Och för många år sedan, när jag jobbade på bibelskola här utanför Linköping på Liljeholmens folkhögskola, så var det en ung kille som rörde sig i kristna kretsar. Nu kanske inte, jag vet inte om någon minns det. Han var väldigt speciell. Han var smutsig, lukta illa, bodde i skogen och var allmänt knasig. Men så hade han dök upp lite här och var och hade som lite små straff eller så här, domsförkunnelse på något sätt. Och liksom bara peka ut det här som var uppenbart, som alla ingen ville tala om. Nämligen vårt hyckleri på det här området med pengar. Och efter ett tag då så stod det klart att den här killen, att han nog hade psykiska problem. Och det gjorde det lite sorgligt förstås. Och samtidigt väldigt, väldigt enkelt att avfärda honom. En besatt som varken äter och dricker. Men han hade rätt, tror jag. Han var fyrkantig, konstig och okänslig på många sätt. Men han hade rätt. Vi hycklade nog på flera områden. Och Johannes, han var så här obekväm, verkade som. Eftersom han sa som det var. Och det anar vi lite i den här kommentaren som finns i texten om Johannes. Han är ute i öknen, han har inga fina kläder. Vilka är det som har fina kläder då? Jo, det är de som bor i kungapalatsen. Och då ska vi minnas då att det här är så här snabba kommentarer i texten som man kanske bara går förbi. Men då behöver vi minnas lite grann att majoriteten vid den här tiden, alltså överväldigande majoriteten, de kämpade för att få mat för dagen, eller åtminstone mat för veckan. Medan en pytteliten minoritet rika utnyttjar de fattiga med stöd av det här korrupta samhällssystemet som fanns på den här tiden. Och det är därför ofta Nya testamentet då liksom likställer de rika med de korrupta och de orättvisa och de liksom onda på något sätt. Och jag vet inte hur det fungerar idag. Det är ju inte alls likadant idag. Vi har ju inte, den är inte lika extrem uppdelning som det var då. Och det kanske finns en mittengrupp här som inte är så korrupta. Men jag tänker ändå idag att vi har kvar det där. Åtminstone om man är superrik. Kan man verkligen vara superrik idag utan att det har skett på någons bekostnad? Tänker på grundaren och vd:n för Amazon som jag då fick slå upp, som är god för 240 miljarder. Och hans anställda måste ha en flaska och kissa i, för de hinner inte gå på toan. För då hinner de inte plocka alla de här varorna. 240 miljarder. Och man kan inte unna några anställda att få gå på toan. En annan sån här känd person som vi inte behöver nämna, han är god för över 400 miljarder. Och tycker att det är problematiskt att några mekaner i Sverige ska få kollektivavtal. Alltså det är helt sjukt. Och det är rätt sånt här som Johannes avslöjade. Och i texten så står det att de här människorna med de här fina kläderna, de försöker rycka till sig himmelriket med våld. Och poängen är ungefär så här, att rika och mäktiga gjorde en våldsamt motstånd mot Johannes och det han banade väg för. Och vi läste ju då i början av texten att han satt i fängelse till och med. De som gynnades av dödens politik kände sig hotade av Johannes. För han var obekväm. Han avslöjar de här lögnerna. Han avslöjar den här orättvisan. Och han låter oss, om vi ska ta in det lite i vårt liv då, han låter oss inte låtsas som att allt är bra. Han låter oss inte fly från det liv vi faktiskt lever, med relationer som är trassliga och med sjukdom och oro. Och det är nästan så att han trycker upp dig fejat på oss. Allt står inte rätt till i vår värld. Och frågan är då, är om vi avfärdar honom som besatt eller om vi låter sanningen få göra oss fria, eller låta hans sanning få leda oss till friheten. Man kan ju fråga, när jag förberedde här så funderar jag på, vem är det jag kallar besatt? Eller besatt. Vad är det för obekväm sanning om mitt liv som jag flyr ifrån. Men Johannes, han är inte bara obekväm. Massorna säger att han är en galen panna som man inte ska lyssna på. Men Jesus säger att ingen människa är större än han. Vad handlar det här om? Här kommer jag till min andra punkt. Vad är det Johannes kommer med? Vad är det han bereder väg för? Jo, Jesus säger att Johannes är den här Elia-liknande profeten och budbäraren som Malaki talar om i Gamla testamentet. Det här citatet som ni kanske hört talas om och som vi läste här i texten. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda väg för dig. Johannes är inte den här stora kungen. Han är inte Messias, han är inte Jesus. Men han har lika fullt en unik och central roll i Guds revolution. Ingen är större än han. Men den minste i himmelriket, och det där är en liten knasig formulering. Vad syftar det på? Troligtvis så är det nog en titel på Jesus som den här milda tjänaren. Ingen är större än han, men den minste, alltså Jesus, är större än han. Och Johannes är stor därför han banar väg för något stort. Ett annat rike där de rika inte förtrycker de fattiga och där rätten råder. Han banar vägen för livets rike, inte dödens politik. Och det här himmelriket är något inre och något personligt. Djupt, djupt personligt, men det är också socialt, något som händer i relationerna mellan oss, något politiskt, det vill säga hur vi agerar tillsammans och hur vi organiserar oss, och något kosmiskt som gäller hela skapelsen. En ny mänsklighet, eller en förvandlad mänsklighet, och en upprättad skapelse. Mycket mer än frid i hjärtat, men inte mindre än det. Och definitivt inte flykt från det jobbiga i livet. Genom döden till livet. Det här är något upp- och nervänt som kommer. Och han, om man läser lite vidare i Matteus evangeliet, så får man intryck av att det här himmelriket handlar om hur människor tar emot Guds kärlek och därmed får förmågan att verkligen älska sin nästa. Kanske vi kan säga rik på kärlek istället för rik på någon annans bekostnad. Och det här himmelriket, vad handlar det om? Jo, det handlar om att Gud en gång för alla ska bo ibland oss på ett sätt som aldrig har skett förut. Och att Gud ska torka alla tårar. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Till sist då. Vad är Johannes goda och lite obekväma nyheter till oss? Jo, vi behöver inte fly stressen. Vi behöver inte fly smärtan och sorgen. Och täcka över det med någon slags framkrystad julefrid. Vi får säga som det är. Död och synd finns i våra liv. Vi kan liksom släppa ner axlarna och leva det liv som är vårt. För i Jesu händer kan våra trasiga liv bli något vackert, även om inte allt löser sig på den här sidan av evigheten. Och det är det som är advent. Johannes vill hjälpa oss att acceptera att våra liv är som de är. Vi kan vifta bort honom som besatt, men vi kan också låta hans sanning göra oss fria. Det eviga livets kraft, himmelriket, Guds frälsning eller vad du vill kalla det, det kommer inte där vi tror att vi borde vara. Kanske som Peter var inne på, i den här perfekta julen som inte existerar. Det kommer inte till oss där. utan vad kommer det till oss? Jo, mitt i våra liv med trassliga relationer och allt vad det innebär. Det är advent. Advent är att vi inte behöver fly ifrån våra liv, utan att Jesus kommer till oss mitt i våra liv. Vi behöver inte låtsas som att allt är bra. Vi behöver inte fly från det som är svårt, utan vi kan sjunga den här sången som en bön och som en påminnelse om vad det handlar om. Kom du min kung och härska över allt. Gud, störta alla härskare och lys upp vårt mörker. Läk mina sår och bränn mina synders törne. Julefrid är inte att fly, utan att leva i den här djupa glädjen som kan komma av att vi vet att döden finns i våra liv. Och samtidigt är denna död besegrad. Döden finns i våra liv, men döden är besegrad. Det är advent. Gud har kommit till oss. Johannes banar väg för det. Och Gud gör något vacker av allt som går sönder i våra liv. Och till slut kommer döden, men den har inte sista ordet över våra liv, utan vi får uppstå på andra sidan. Det är advent. Att inte behöva fly från de liv som vi lever och som sällan eller aldrig är perfekta. Låt oss be. Gud, tack för den obekväma Johannes som trycker upp det här jobbiga budskapet i fejat på oss. Som både är jobbigt men som också är befriande. Hjälp oss att se på våra liv med dina ögon och tala och säga som det är, och säga som det är ljuset av att du har räddat oss och att du kommer att rädda oss.